Hej och välkomna till veckans podd. Det är dags att köra hockeystudion igen och det är jätteroligt att just du lyssnar på oss den här veckan. Mikael Tellqvist, hur mår du?
Jajamän, mycket bättre. Jag har haft problem med mitt öga i helgen, men nu är det bättre. Så därför sitter jag med glasögon.
Jag har också glasögon, men det är för att jag börjar bli gubbe och jag ser dåligt på nära håll, så jag behöver läsglasögon. Du gillar inte frågan från en journalist när han säger eller undrar, hur känns det? Vad är fel på den frågan?
Det känns som en lat fråga, känns som en typisk öppningsfråga, men det är, som spelare så hatar man ju få den frågan precis efter en förlust liksom. Hur känns det? Liksom? Då vill man bara svara, vad fan tror du? Liksom? Det är den frågan man vill ställa.
Tillbaka. Och den värsta frågan, om jag nu börjar känna det korrekt här, det var alltså efter debaclet i OS 2006 när Tre Kronor då på något sätt inte lyckades slå Slovakien då i sista gruppspelsmatchen. Och vad fick du för fråga då från en journalist?
Ja, frågan var ju direkt efteråt, kom ut och frågade om vi hade lagt oss den matchen. Och då hade man precis försökt stå på huvudet hela matchen och försökt stoppa så mycket puckar som möjligt. Det har varit en hel del åt mitt håll. Och det var väl lite tack vare vad Benga hade sagt i radio eller på intervjuer innan som ledde upp till den frågan.
Så vi kan döda den diskussionen. Du släppte inte in puckar med mening alla
fall? Absolut inte.
Sen har vi förmånen och ynnesten att välkomna Gävles Ernst Hemingway. Välkommen, Linus Norberg.
Ja, tack. Det var fint. Hemingway. Jag har aldrig hört förut.
Men... Det har du inte det. Första gången. Du ser, vi är nytänkande här i hockeystudion. Du var ju på Hovet i torsdags och såg Djurgården mot Växjö. Och Elias Pettersson har ju slagit igenom ordentligt, kan man ju säga, den här förra veckan. Vad är det som gör att han är så fantastiskt duktig och leder poängligan just nu?
Jag är ju framförallt väldigt överraskad, för vi som såg honom på nära håll i Allsvenskan förra året såg ju förstås att han är en exceptionell talang, en spelare med ett spelsinne utöver det vanliga och en väldigt bra teknik. Nu har han bara på några månader sedan han skrev på för Växjö utvecklat i stort sett allting i sitt spel. Han är kylig och väger av situationer. Förut kunde han vara lite riskfylld i sitt spel. Kunde göra en liten onödig dribbling. Men väldigt mogen han blivit helt plötsligt bara på några månader. Och skottet han har skaffat sig. Han gjorde ju två kliniska. Gjorde både 2-3 och 3-3 för Växjö i tredje perioden. Med två riktigt fina avslut. Så att, jag vet inte. Det är väl något vi får luska i. Vad hemligheten i sommarens träning är för honom.
Sen gör de ju det också, det som jag är lite imponerad av Växjö. Jag vet inte om de har lovat honom det här, men de sätter ju honom i en första kedja med Robert Rosén som center. Det är en ganska skaplig omgivning och det tyder väl Tellqvist på att Växjö tror på honom. De kommer inte låta han ha 5-6 minuter i en fjärde kedja eller en tredje kedja, utan han ska leverera.
Ja, men han är ju en sån spelare som behöver spela mycket minuter liksom. Han kan inte spela 5-6 minuter, då försvinner hans spelkompetens helt i matcherna. Men jag skulle bolla ut frågan, skulle han dominera lika mycket i något annat lag, tror ni, än Växjö? Växjö är ganska bra också liksom. De har ju väldigt mycket bra spelare. Skulle han vara lika dominant till exempel i Brynäs eller i Luleå eller något annat lag? Vad tror
men
ni?
Har han inte lite den spelstilen att han gillar att ta för sig, gillar ha mycket puck? Skulle han spela i Rögle istället för i serieledande Växjö så skulle han ju väl ändå vilja ha lika mycket puck. Han kanske hade fått ännu mer puck. Han hade tagit ännu större ansvar. Så jag tror ju personligen att han hade passat bra även i ett bottenlag.
Och tänk vad viktigt det är att man väljer rätt klubb nu, var nu rätt klubb är, men han valde ju säkert mellan samtliga 14 SHL-klubbar. På pappret så ska han egentligen bara få juniorlön, det vill säga liksom de här cirka 20 000 till 25 000, så kan det bli mycket mer om man gör en bra säsong, och det gör han ju nu. Så att Linus, det här måste vi kolla upp. Vad kommer Elias Pettersson tjäna den här säsongen? Men lek med tanken att han har gått till Rögle. För att han kanske hade en kompis där. Agenten tyckte att Rögle, där kommer du få växa. Där kommer du få speltid. Och så vet ni vad de har gått igenom det här i alla fall. Så att det gäller att ha lite tur också när man väljer
ja, och klubb. Och som sagt i tidigare podden också. Man har bra folk runt omkring sig. Det är jätteviktigt när man är ung spelare. Så man inte bara går till de stora klubben bara för att. Nu tror jag att Växjö är bra för att. De var först och främst Sam Halland där som är en otroligt skicklig coach och mycket andra coacher runt omkring med Jörgen Jönsson och de som är skickliga och kan lära han ett och annat. Och jag menar, är man i den åldern så kan man inte tänka på pengar, tycker jag, utan då är det personlig utveckling och pengar, och man, det kommer komma i framtiden. Mm. Så är det. Är man tillräckligt bra så kommer man tjäna pengar. Mm.
Och det är roliga med honom också när man ser honom spela, och det har väl också fått bekräftat att han är fortfarande en hockeyspelare som, precis som du säger, han tänker inte på pengar, han tänker inte på framtiden. Han tycker att det är kul att spela hockey. Mm. Åker runt och gör lite juniordribblingar ibland och ser ut som en 14-årig pojklagsspelare i vissa stunder, fast han är sjukt bra då.
Det är det man vill se också, ja, verkligen, som fans också, att man vill se att det blir lite misstag. Men därför är Erik Karlsson så kul att titta på borta NHL också, för ibland så blir det ju fel liksom. Känns som att han alltid har några frilägen mot sig i varje match liksom. Men det är ändå, han bjuder ju ändå publiken på någonting lite extra.
Och sen är det Ros var inne på, han hade alla lag att välja på i hela SHL. Vore intressant att höra precis vad det är som Växjö lyckades med genom att få honom. Mm. Vad var det de kunde erbjuda till skillnad?
Har ju en skicklig sportchef där som säkert, precis.
Men vad är det för skillnad på Växjö? Vad kan Växjö erbjuda som inte HV kan erbjuda till exempel?
Frölunda till exempel.
Frölunda framförallt.
Ja, de har ju en del yngre spelare också i Frölunda, så det är kanske möjligt att det inte blir någonting där. Men jag gillar det.
Ja, så spelar ju brorsan hans förvisso förra säsongen.
Ja, det var det jag försökte komma in till också, att Emil spelar ju där. Och klart att Emil sa väl liksom alla möjliga goda saker om den klubben som hjälpte honom till att få ett NHL-kontrakt. Va? Så att det kanske inte är så oerhört konstigt i alla fall. Bra val av Elias, bra gjort av Växjö. Det vi ska beröra till stor del i den här podden, det är livet som hockeyspelare. Hur funkar det att vara hockeyspelare? Hur funkar det med löner? Hur funkar det med arbetsdagar? Hur funkar arbetsmiljön? Och så vidare. Och Mikael Tellqvist, hur många år spelade du seniorhockey?
20 år kom jag upp till. Som professionell. Alltså att jag fick professionell lön för att spela hockey. Liksom.
Mm. Och nu har det gått cirka 6 månader som du har lämnat hockeybubblan och är i vanliga samhället. Vad är största skillnaden, tycker du?
Ja, största skillnaden är ju att man inte har någon som säger åt en var man ska gå. Och när man ska käka lunch och när man ska träna och sådana grejer. Utan nu är man ju mer självständig. Liksom. Man är mer en individ. Liksom. Förut så var det väldigt mycket ankdam. Liksom. Nu är det upp. Nu är det styrka 8:15. Sen 9:15 är det samling för genomgången för träningen, och efter träningen så är det lunch, och efter lunchen så har du antingen att du får gå hem eller så får du ha en träning till beroende på vilken klubb man är i. Mm. Så att det är väldigt, väldigt uppstyrt att vara hockeyspelare nu för tiden.
Det jag är lite nyfiken på, det är ju, man hör ju från alla håll och kanter att men livet som hockeyspelare, det är ju jäkligt soft, slappt. Man tränar på dagarna. Förmodligen hela eftermiddagarna, om det inte är matchdag då, lediga. Man har mycket tid med familjen. Kan inte du plocka fram 3 negativa saker med att vara professionell ishockeyspelare?
Ja, att man aldrig har hela helger. Speciellt för mig
lediga menar.
Ja, lediga helger. Det är en sak som jag har tyckt var viktigt, att man kunde hänga med barnen. De är ju lediga då, de är inte lediga på dagarna. Det spelar ingen roll, de går ju på dagis oftast eller skolan. Så de ser man ju inte ändå, även fast man är hemma. Sen en stress och press som man ändå lever under. Som jag har känt nu när jag lagt av, att är det så här det ska kännas egentligen liksom? Mer eller mindre har man ju haft en börda på axlarna.
Som kommer utifrån då?
Från media eller vad som helst. Från folk som man går och hämtar på dagis eller vad som helst. Folk tycker och tänka, och med mig all rätt. Folk har rätt att tycka och tänka, men man lever ändå hockey 24 timmar om dygnet på det sätt och vis. I alla fall jag gjorde det.
Du menar att man vill vinna och inte släppa in puckar?
Ja, men det går att tänka på vad som har hänt i matchen innan, eller hur nästa match ska vara, eller vad som helst, vad kan jag göra för att bli bättre, och sådana grejer. En tredje grej som ja, vad ska jag säga där? Jag kommer faktiskt inte på den. Jag får spara den sista till sen, men det är naturligtvis väldigt mycket positivt inom hockeyn också som jag har fått med mig, men just den här stressen och pressen som man alltid lever under, som jag tror inte folk förstår att man lever under, den är nog den som är jobbigast. Mm.
Men lek med tanken om, nu är ju du ett fall där du faktiskt har en väldigt framgångsrik karriär, du har ett väldigt bra CV, du har inte egentligen haft några problem att få jobb så att säga. Mm. Vi har ju kanske unga killar som ligger på gränsen, kanske inte får så mycket speltid i SHL, kanske måste gå ner i allsvenskan, vi har kanske spelare som är i samma läge fast allsvenskan går ner i division 1.
De har ju visserligen, bara på flygen, de har ju inte samma press på sig.
Nej, men
det är inte de som få frågor när de hämtar på dagis igen.
Mm. Nej, men de kanske har en annan typ av press där de har offrat väldigt mycket i sin ungdom, kanske offrat skolan, har blivit drabbade för att de ska satsa på hockeyn, och så är de lite oroliga liksom framtiden. Vad upplever du, att unga hockeyspelare kan vara oroliga för sitt, liksom sitt liv, sin framtid?
Ja, men det tror jag definitivt. Jag tror att från åldern 22 och upp till 28 någonstans, där var jag också ganska lite orolig. Vad skulle hända med karriären? Nu hade jag förmånen att spela NHL, så att ekonomiskt så löste det sig ganska bra. Men det är som du säger, det är en kritisk ålder, och speciellt nu för tiden så vill man ju gärna att man ska vara så bra som möjligt, så tidigt som möjligt. Jag har alltid trott på att skynda långsamt. Vissa personer utvecklas snabbare. Vissa personer tar det längre tid för. Det märker man också på spelare i SHL och sådana grejer, att vissa blir mycket bättre efter 30 till exempel, eller vad som helst. Så att, nej, det är en svår balansgång där med att offra skolan och sådana grejer. För jag vet att många har ju hockeygymnasium och sådana grejer, men utbildningsmässigt där så är väl mest fokus på hockeyn och inte så mycket på utbildningen, utan det är väl mer att man ska få godkänt i allting liksom. Mm.
Och framförallt målvakter där det finns färre jobb än som utspelare också.
Så är det, bara en målvakt som kan spela varje kväll liksom. Så är det, så det är väldigt tufft.
Vad utbildade du till när du gick i gymnasiet?
Samekonomisk gick jag.
Okay.
Så att det var väl en sån här mittemellan lagom normal linje som de flesta går liksom. Det var en bra grej om man inte vill gå natur.
Vad var du bra på? Vilka ämnen gillar du?
Jag gillar historia.
Okay.
Har alltid, historia och geografi har jag alltid haft intresse för. Andra världskriget och sådär. Jag tycker det är ganska fascinerande faktiskt. Vad folk har fått gå igenom. Jag ska inte säga roligt, för att det är naturligtvis ett helvete. Men jag har alltid gillat de olika typerna av krigen som har hänt genom historien.
Men ta oss igenom en vanlig arbetsdag när ni tränar och en arbetsdag när ni har match. Hur kunde det se ut i ditt liv?
Ja, det är som alla andra. Man vaknar upp på morgonen, ska försöka få iväg barnen till dagis. Beroende på vilken tid man har. Men allt från 8 till 8:30 lämna på dagis, båda barnen. Sen sätta sig i köerna här i Stockholm och ner till Globen. För morgonvärmning som brukade börja vid 9:30 någon gång, beroende på om vi skulle spela hemma eller borta.
Hur hårda är de på tider? Alltså, när ni har samling...
Alltså det är ju böter direkt om du är sen.
Och det spelar ingen roll att det var köer eller nej, ungarna som inte vill ha overallen på sig.
Nej, det skiter med. Men alltså, man får ju vara smart. Man får ju ringa in och säga att man är på väg. Då blir det ju inte samma. Men det gör ju alltid böter ändå om man kommer sent. Då skulle man ju starta tidigare, bara får man slängt i ansiktet. Så att, sen har man varmvärmning då, beroende på. Det kan 30-40 minuter. Sen efter det så är det lunch.
Sen, det här är matchdag, ja.
Ja, det är matchdag, precis. Och sen efter matchdag eller efter lunchen så begär man sig hemåt och tar det lite lugnt en stund. Vissa väljer att sova, vissa tar det bara lugnt och läser bok eller tar en kaffe eller vad som helst. Sen åkte jag och hämtade barnen. Sen väntade jag på att svärmor skulle komma så jag kunde åka tidigare till matchen. Och sen är matchen klockan, skulle man vara där 2 timmar innan match, och sen börjar matchen klockan 7.
För det som är intressant, om jag bara ser rent utifrån, det är att oj, nu är det matchdag, nu får ni inte... Ni får inte störa spelarna, du får inte skicka ett sms. Man får knappt släppa liksom någon typ av knappnål i ett rum, för då blir spelaren störd ungefär. Men du låter som dig, så att du ändå hade ett vanligt liv i alla fall.
Jo, alltså, så blir det ju. Jag menar, mina barn, de bryr sig inte om jag spelar hockey eller inte. Utan det var bara liksom göra det som jag skulle göra. Och min fru har ju sitt liv också. Hon kunde inte alltid komma ifrån bara för att jag har match liksom.
Men om en kompis ringde och sa att fan, Tellan, kan inte du fixa en biljett med ikväll? Var du tjurig då för att du varit ofokuserad eller?
Nej, jag är ganska öppen med mina kompisar sådär, utan jag har sagt att vill de ha biljetter så får de gärna höra av sig. Inte samma dag, för det är ofta svårt att fixa biljetter samma dag, utan en vecka innan ungefär, så annars är det svårt. Men det är klart att det går att lösa snabbt också, men helst så.
Det jag var inne med på, liksom, hur fokuserad är man på matchdagen, alltså hur, det skiljer visserligen om vi pratar
Viktor Fast,
det går ju knappt att få kontakt med honom på matchdagen, men vissa kanske är lite mer öppna i alla fall.
Ja, men jag var ganska fokuserad på, försökte fokusera på vissa övningar på morgonvärmningen, så man känner att man får en bra känsla i kroppen liksom. Och sen när man går av isen så känns det, fan, det känns bra idag liksom. Och sen försökte jag koppla av så mycket som möjligt tills jag kom till rinken 2 timmar innan. Och då satte jag på fokuset igen.
Det här är ju lite intressant det du sa om, jag menar, du får inte knappt släppa en nål så kan det bli störda. Men som dig låter det som du säger, du levde ett normalt liv mellan matchvärmningen och matchen och det tror jag säkert de flesta gör. Men varför har det blivit sån tabu för oss journalister att slå ett samtal till en spelare mellan matchvärmning och nedsläpp så att säga?
Ja, det vet jag faktiskt ingenting om. Det är väl lite som det vi pratade också om, det här med att intervjua målvakter efter, innan matchen också. Det är väl någon sån här oskriven regel som man inte gör liksom. Jag tror det beror lite på vilken typ av människa du är. Jag tror att till exempel om du skulle skicka ett meddelande till Dick Axelsson, så tror inte jag han skulle ha några problem att svara under dagen också. Så att där får man nog känna av lite grann på vilken typ av person man är.
Det som kan bli fel, det är ju om, liksom, om det är en spelare som är jättehet och så får han samtal från 15 mediebolag matchdag. Ja. Och får lägga 2,5 timme på att svara på frågor. Det kan ju vara att han blir liksom.
Men man kan ju välja att inte svara också. Så är det ju. Man kan ju skita sms, jag kan inte kommentera, jag orkar inte svara, jag kan ta det här efter matchen. Vad som helst. Gör man det på ett trevligt sätt i alla fall. Och då förstår ju personen att det så ligger till.
Hur mådde du på en match då?
Hur menar du mådde?
Alltså, ja, gick runt och var nervös eller? Orolig? Nå. Eller förväntansfull? Eller kände man sig liksom, oj, nej, jag har ju lite ont i tån. Alltså försökte man hitta en ursäkt för att det inte skulle gå bra? Eller hur gjorde man när man, för du skulle ju leverera där inför folk, inför åskådare.
Nej, alltså jag är inte så orolig av mig som person heller. Så att du frågar fel person. Men det som man kanske var orolig för var ju mer om det, man hade spelat dåligt under längre tid liksom. Man var mer lite orolig för man skulle svika sina lagkamrater. Lite mer det var jag nog mer inne på. Inte så mycket mig själv, utan det var mer, jag menar, jag har ju ansvar för 20 spelare framför mig liksom. Jag menar, har jag en dålig kväll så förstör jag deras kväll också i princip. Det är ju det som är så tufft med att vara målvakt.
Ja, misstag blir ju så mycket synligare än
andra. Ja, verkligen, så är det ju. Så att det här med mental träning som jag varit inne på också, så har jag gjort något otroligt viktigt för mig, just det här med att kunna koppla av mer eller mindre i alla fall efter matcher och mellan träning och match.
Hur mycket fördomar har du mött av folk när du har berättat att du är hockeyspelare, hockeyproffs?
Ja, ofta.
Ge några exempel.
Dum hockeyspelare naturligtvis. Det finns ju naturligtvis dem också, men vad har man mer fått liksom?
Jag tror det mer var lite idoldyrkan, att man liksom, wow, vad roligt, häftigt. Nej, men får jag ta en bild på dig? Alltså att det var mycket
sådär. Det är klart det hände sådana saker också, men Det händer ju ofta att man får dumma kommentarer också. Men det ingår liksom i yrket. Jag tror det ingår i ett yrke när man är...
Även öppet face to face alltså?
Ja, det kan man säga. Ja, men du är bara målvakt. Jag tror kanske inte folk menar det så, men det blir ändå liksom, man slänger ut en kommentar liksom så här, typ så här, ja, men du är ju hockeyspelare, eller det är som att säga att en tjej är blond eller vad som helst. Det blir samma grej liksom. Det blir jargongaktigt.
De där fördomarna vi ska ta bort 2017.
Precis.
Mycket handen på hjärtat. Har du någon gång ringt till en restaurang? Tjena, Micke Tellqvist, har ett bord?
Faktiskt inte. Inte har jag faktiskt gjort det. Det ska vara riktigt ärligt.
Agenten Jocke Persson som får lösa det.
Nej, jag har hängt med folk som varit mer kända än mig, tänkte jag säga. Det är därför jag lyckas med det.
Du, när ni kom in i omklädningsrummet inför match då, hur nära polare är man med de andra, eller med sina lagkamrater? Orkar man småsnacka den här tiden, eller hur funkar det?
Man lär sig liksom vilka som är fokuserade och vilka som inte man kan prata med rätt så fort. Man märker det. Man märker det på, man får ett syrligt svar tillbaka, ett kort svar. Vi var en liten grupp som satt och fikade och sådär liksom innan match, och satt och snackade lite skit och snackade vad som hade hänt på dagis eller vad som helst också. Så att jag tror att man drar sig liksom till den typ av människor som finns i omklädningsrummet. Vissa låg ju och stretchade typ 2,5 timme innan match liksom. Eller vad som helst. Eller var där 3 timmar innan match liksom. Så det är ju väldigt olika beroende på vilken typ av människa eller typ av hockeyspelare du är.
Vilken spelare som har varit svårast att kontakta som du har spelat med inför en match?
Den svåraste jag har kontaktat, Henke Lundqvist, är ganska svår att kontakta faktiskt. Men man låter ju liksom han var, för man märker att han går runt med hörlurar och sköter sin grej liksom. Så att nej, man känner av direkt rätt fort vilka som man kan kontakta och inte.
Hur mycket konkurrensen just på er målvakter är ju så påtaglig. Ni har ju oftast en person ni konkurrerar med. Så att säga. Hur mycket går man att oroa sig för att och tänka, fan, är det jag som kommer stå, eller undrar om jag får stå imorgon, eller det blir en jätteviktig match, en avgörande final, och hur mycket tänker man på det som målvakt?
Jag har alltid liksom försökt fokusera på mitt eget spel, för att det spelar ingen roll. Jag kan inte fokusera på vad den andra spelaren gör ändå. Jag kan inte kontrollera det överhuvudtaget. Utan jag kör 100% fokus på mitt spel, och spelar jag så bra som jag vill spela så kommer jag spela varje kväll. Det är ju ofta när man inte spelar bra som den andra killen får spela. Så att det är också en sån fokusgrej. Plus att gå runt och fokusera på att alla andra ska spela dåligt. Så när jag kommer in så har jag lagt så himla mycket energi på alla andras, istället för att lägga energi på mig själv, vad jag kan kontrollera och fokusera på. Så att så tänkte jag under min karriär. Så att visst, det är vissa kvällar och vissa målaktigheter som man kanske inte hade önskat att de hade spelat så bra eller vad som helst. Men så försöker jag tänka i alla fall.
Sen har vi match, och alla vet ju hur den funkar, och där står man ju i rampljuset. Efter match då, hur mår man då?
Ja, det beror ju på naturligtvis vad som har hänt i matchen, men ofta så tar det väldigt lång tid att bearbeta en match. Man adrenalin på slaget och sådana grejer, alla vet ju det som har tränat eller vad som helst, man har varit uppe i varv. Det tar 3-4 timmar innan man kommer ner i varv. Så att det kunde ju vara, om man ska räkna på hemmamatch, så var matchen klar 9:30, stretcha, gå och äta. Man var hemma 11, tidigast 11:30.
Var frugan uppe då och liksom fånga upp dig eller?
Ja, hon var ofta uppe. Hon är nattuggla, så att hon frågade lite hur det har varit med barnen och sådana grejer. Och sen gick hon och la sig. Så var man väl vaken till 2-3 kanske.
Svårt att sova med adrenalinet.
Ja, svårt att sova med... Man är så uppe i varv, sagt var, och tankar
kollar man
som flyger.
På TV då, eller kollar man på matchen, eller vad liksom, eller
ja, det är väl Ice Road Truckers eller någonting som brukar gå över kvinnofängelse eller någonting som man har sett varenda avsnitt på liksom under natten. Men det gäller ju att försöka hitta ett sätt att koppla av, och det är ibland svårt. Och åker man buss på det, så är man ju framme 3-4 på natten, och sen ska man upp igen då vid 7 för att lämna barnen eller vad som helst.
Hur mycket tänker du på matchen då? Situationer och vad du hade kunnat gjort annorlunda och...
Det beror lite på. Hade det varit en jämn match så grubblar jag nog ännu mer. Men hade jag haft en riktigt dålig match, då hade jag lättare att kunna koppla bort det på något sätt. För det var så här, nej, det här var så jävla dåligt. Så det här var liksom ingen idé att lägga något fokus på. Utan det var som att ta ett papper och så slänga i papperskorgen. Liksom. Nej, nu går vi vidare liksom. Så att det var nästan värre om det var en jämn match man hade förlorat 2-1. De gjort mål med sista 10 sekunderna. Eller började man tänka på, tänk om det här hade hänt, eller tänk om det här, vår back hade klivit upp där, eller tänk om jag hade fört ut armen på ett speciellt sätt och sådana grejer. Så det är mer de matcherna tycker jag var mer jobbiga faktiskt.
Svårt att somna, har du använt dig av insomningstabletter eller sömntabletter för att somna?
Ja, någon gång har jag gjort det, men inte så ofta. Jag hade en incident där borta i Nordamerika, som de har ju lite starkare grejer där borta, som inte var så kul, utan...
Vad var det som hände då?
Nej, jag vaknade av med att jag hade typ byxor, och sen jag hade bara tagit av mig tröjan i stort sett. Så jag låg liksom inte ens på kudden, utan jag hade tagit den där och sen gått och lagt mig och försökt sova. Och sen kom jag inte ihåg vad som hände, utan tvn var på och sådana grejer. Så
det var, helt slut i kroppen?
Ja, helt slut i kroppen, alltså. Ja. Så det var, efter det så var jag väldigt försiktig med att ta det. Men jag vet att det för många användare för att kunna somna in.
Det gäller att kunna sluta i rätt tid i alla fall där.
Ja, det blir ju ett beroende också, för att jag menar, kan du inte somna så tar du sådana grejer också.
Jag har ju rört mig i hockeykretsar i väldigt många år, och jag tycker att ni lever ett behagligt liv. Det jag inte avundas er, det är ju de här bussresorna. Alltså. De verkar så jäkla tråkiga att komma hem sent, och så ska man vakna upp när man kommer hem 3 till Hovet eller till Leksands isstadion eller till Växjö eller Hovet eller var det är någonstans nu. Och så ska man då börja lassa ur bussen, och så ska man ta sin bil och åka hem, och så kanske man är hemma 4 på morgonen, och så ska man försöka somna igen så att säga. Liksom. Mm. Det där, varför sover man inte över mer på hotell? Eller?
I Nordamerika så gör man det mycket mera. Men då flyger man ju på ett helt annat sätt också. Så det är en helt annan ekonomi. Det är ju där det här handlar om.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, alltså jag hade ju, vad ska jag säga? Det är klart det är skönare att sova på ett hotell efter dagen efter, eller efter match, än att sätta sig på en buss.
Jobbiga då är att då vaknar man ju på bortaplan.
Ja, så måste du hem igen liksom. Så att, i Sverige så är det inga jätteresor heller, så att då är det ju lättare att ta sig hem. Men det är rätt tufft att vara, som du säger, somna in kanske en timme, halvtimme.
Och på en buss
äldre,
också.
Äldre kropp också, att sitta på en buss som sagt var. Det är inte jättebekvämt att kliva ur. Det låter som att jag gnäller bara på hockeyn. Det är en fantastisk sport och jag skulle aldrig ha någonting. Men det är klart att det är inte för alla. Så är det.
Det kompenserar ju oss av det vi kommer komma in på senare. En rejäl tilltagen.
Nu kommer jag på i och för sig var den tredje grejen. Som allt väntande som man gör.
Berätta.
Ja, men just den här tredje grejen som jag inte gillar med hockey. Just väntandet. Man väntar så himla mycket. Man väntar på bussar, man väntar på mat, man väntar på flygplatser.
Det låter som vårt jobb också.
Ja,
men det känns som att man skulle vilja få reda på hur mycket man väntar egentligen. Liksom. Hur mycket tid man har lagt på att vänta på saker.
Ja, väntan är ju...
Men det är ju för att någon har satt ett schema. Nu ska jag det. Och då blir det ju vänta på tiderna.
Ja.
Är man en egen person så går man ju... Ja, nu ska jag gå och käka. Och då väljer jag. Jag går och käka där. För att nu går jag. Nu är jag bråttom.
Men just väntan också. Du sa ju att ni samlas 2 timmar innan match. Och ni kanske springer ut och kickar lite boll och så. Men resten av tiden måste ju vara skittråkigt att sitta och vänta på att få gå ut på matchvärmningen. Och...
Ja, jag skulle vilja veta vem som har kommit på det här 2 timmar innan match. Ja. Liksom. Jag vet faktiskt. En del lag har ju samlingar och genomgångar. Men de flesta har ju faktiskt genomgångarna på morgonen. Med videogenomgångar på powerplay och boxplay vad andra laget gör och sådana grejer. Så att... Nej, jag skulle nog, för mig hade det nog varit bättre att bara komma 1,5 timme innan eller 1 timme och 20.
Det borde ju vara en valfritt, men sen kanske inte alla strulpellar i laget fixar det här valfria, alltså när man har den valmöjligheten. Jag var ju på World Cup för ett år sedan och vi journalister brukar ju samlas i arenan ungefär samtidigt som spelarna samlas alltså inför stora viktiga matcher för att ha koll på alla där och så vidare. Och då förvånades jag över att tvillingar Sedin var på hallen 3 timmar innan match var de där och började stretcha. Det var för mig liksom de som har spelat hockey i så många år och gjort det på så oerhört bra också, att de valde att gå dit så tidigt innan och förbereda sig. Men det var väl deras sätt också att vara...
De börjar bli äldre också, måste värma upp längre. Det är så
men
det.
De har ändå väntat till förbandelse i alla fall. Och ändå så tyckte de men det här passar oss att gå dit 3 timmar innan.
Men vissa vill inte ligga på hotellrummet heller. Vissa tycker att det är tråkigt liksom. De kanske är sådana som vill komma dit och gå runt och snacka lite skit med materialare eller massörer. Jag menar, 3 timmar innan så är det ingen som är där heller.
Varför måste ni sova på matchdagen då?
Det är skönt.
Vill man inte förslappad liksom?
Ja, nej, men det är ju en vanlig sak. Skulle jag gå och lägga mig nu och sova skulle jag bli helt konstig i huvudet. Jag skulle bli helt geggig i hjärnan liksom. Men det är rätt skönt att kunna efter lunch, man har lite matkoma, gå och lägga sig en timme, 2 liksom.
På dagis gjorde man ju så med småbarn.
Ja, men det är ju vuxendagis där. Det är ju det.
Ja, men den här väntan, just du säger att vem har kommit på att samlas 2 timmar innan match. När jag själv spelar hockey, visserligen på låg nivå, men jag upplevde det som jävligt tråkigt. Och, du vet, matchvärmningen och sen in, isen skulle spolas och sen ut och spela match.
Mm.
Den tiden upplevde jag som ganska jobbig och tråkig. Liksom.
Mm.
Jag hade ju hellre haft en matchvärmning, åkt lite skridsk och skjutit lite puckar på mål och sen dra matchen igång.
Mm. 3-4 puckar där man var liten.
Ja, precis. Ja. hur hade det upplägget varit? Hur känner du kring det?
Ja, men jag tycker att det funkar ganska bra. Jag kan tycka att morgonvärmningen i sig, den som man har först på morgonen med hela laget, känns lite onödig. Jag vet att många lag har tagit bort den också. Att man får komma in och så får man göra valfri aktivitet. Alltså om man går ut och går eller man kickar boll eller man går på is eller vad som helst. Jag tror att den regeln kommer nog till på 80-90-talet, mitten av 90-talet, när folk hade varit ute och festa lite bara för att man skulle liksom svätta sig ur alkoholen.
Hålla handbromsen lite kanske också.
Bara för man skulle hålla koll lite på vad som hade hänt kvällen innan. Liksom.
Men det, nu kanske jag har jättefel här, men om vi går igenom fotboll, handboll, basket, innebandy, bandy. Jag vill läsa på oss att hockey är den enda sporten som har morgonvärmning inför match.
Mm. Ja, men så är det nog. Eller jag har dålig koll.
Men är det någon typ av säkerhet från klubben att man ska kolla att alla har skridskor med sig? Det är ju också, som du säger, vi pratar ju om hockeydagis här, men det är ju lite för att fånga upp alla då i alla fall. Mm.
Ja, men så har det nog varit tidigare i alla fall. Men nu vet jag sagt för att många klubbar har börjat välja bort det här. Liksom.
NHL är väl så att man har väl oftast väldigt valfritt om man vill gå ut och ta en promenad eller att man har eget ansvar. När matchen startar, när pucken släpps, då ska man vara påslagen.
Precis, och sen tror jag här just morgonvärmningen, speciellt om man är borta, tror jag att man sover över, att man ska få lite break idag så man inte bara ligger och degar på hotellrummet hela dagen, utan man verkligen åker iväg och gör någonting, liksom man får någon fysisk aktivitet. Och då är det väl lättast att göra det när man är på bortaplan i alla fall, på rinken. Är man hemma så då kan man ju välja själv lite grann vad man vill göra. Då hittar man ju liksom i sitt eget område eller vad som helst.
Vad är den sjukaste uppvärmningsritual du har sett någon gång, eller ritual inför en match eller i ett omklädningsrum då?
Det var Nizhny Kamsk i KL som hade en ritual där tränaren stod med visselpipa och blåste. Och alla skulle göra start och stopp. Jag stod och stretchade vid rörlinjen. Så var Daniel Fernholm i andra laget. Och så kom han fram vid polare. Så sa Tellan, kolla på det här nu. Vänta ska du se. Så vände jag mig över. Så såg jag bara tränaren som började blåsa. Så gjorde de start och stopp liksom, i hela zon. Liksom. Fram och tillbaka. Det var så här. Vad fan är det som händer liksom?
Pigga ben till kvällen där.
Ah, ja, det
måste ju skälpa matchen. Mer än vad det hjälper, känns som.
Ja, men det var väl någon sån gammal rysk klassisk. Det här gjorde vi på 80-talet när vi var som bäst. Eller 70-talet liksom. Så att, det var bara att köra på.
Men det funkade väl hyfsat för den klubben i alla fall?
Nej, sådär va. Okay. Jag tror att han fick kicken sen också. Jag tror spelarna.
Men var det coachen som hade ritualen eller var klubben som hade den ingrovd?
Nej, det var coachen som bestämde att de skulle göra det. Så att jag tror att när de bytte coachen så gjorde de inte det.
Men hur mycket angående ritualer? Har man spelat länge och liksom byggt upp ett gäng ritualer innan matcher? Hur mycket kan det ta över liksom? Fokus och det
höll på att ta över rätt mycket förut, men sen försöker jag lägga av med det just på grund av att ritualer kan vara farligt också om saker och ting inte funkar. Jag menar, det var en kille i Toronto, han skulle ha en som en liten typ en liten gummiboll med tuggummi skulle han stoppa till munnen liksom innan match av en speciell.
Vadå med en gummiboll?
Nej, men typ materialen gjorde som en liten boll av allt tuggummi som man skulle tugga på under uppvärmningen.
Fan vad äckligt. Får man svära? Kanske man, jag vet inte. Men det var bara kom så att säga.
Det var ju tvungen att vara samma material varje gång. Så när materialen inte var där liksom, eller var sjuk eller någonting, då var det kaos.
Men ville han bara tugga en gång eller ville han ha det i munnen?
Han hade ju munnen hela tiden under hela värmningen.
Får du släppa namnet eller blir
det? Nej, det låter vi vara osäkert. Okay.
Men det låter ju vidrigt faktiskt.
Ja.
Han kanske var bra på hockey.
Ja, det var han. Han spelade NHL, så det var han riktigt duktig.
Men du, när ni går ut då, på isen då, vissa spelare ska gå ut som tvåa, trea, sist och så vidare. Hur gör man upp det där så att det inte blir bråk att, ja men jag ska gå trea, nej jag ska gå trea, nej jag ska gå trea. Ja, du fattar.
Ja, nu har vi sett den här på NHL, de här två killarna som alltid vill lämna isen sist. Precis, de gör sax på system. Så det är ganska häftigt faktiskt att de gör det. Men för min egen del så var det så att jag vill alltid gå ut först. För att som målvakt så tycker jag att man ska leda sitt lag ut. Liksom, att det är jag som är, det är den ledande spelaren i laget. Jag ville visa liksom, att det här är mitt lag som kommer bakom. Liksom, på
sätt. Men tänk om Tore sen då hade samma grej för sig, att jag vill gå ut först. Och
men jag är äldre så då vinner jag på det.
Okay.
Det går
är det lite senioritet alltså?
Men det är lite hierarki. Liksom.
Jag tänkte precis säga, det ska mycket till att man snackar bort sällan från
Nu låter jag som askaxiga, men jag tror att det är så i alla lag i stort sett. Liksom. Det är samma med lunch eller vad som helst också. Som äldre äter först.
Spännande, jag hade alltid kul att höra och få lite insyn hur det funkar. Lönebiten, jag har alltid fascinerats av hockeyspelarnas löner. Och nu har jag ju förmånen att få sitta mitt emot en kille här som har spelat hockey på bra nivå i många olika länder och klubbar. Och vad uppskattar du? Vad skulle du säga att snittlönen i SHL är just nu?
Jag tror att ni har nog bättre koll på det. Men jag skulle tippa mellan 80 och 100 000 någonting. Där någonstans skulle jag väl säga att de ligger. Vilket är fantastisk lön.
Hur mycket snackas det löner i omklädningsrummet? Hur mycket?
Nej, men jag tror nog alla är nyfikna faktiskt. Det beror lite på hur bra polare man är. Men jag tror att de flesta har nog ganska bra koll på vad alla tjänar. Det tror jag nog. Jag har sagt det vi snackade här innan också. Det skulle vara ganska kul med öppna löner och lönetak och sådana grejer. Jag tror det skulle bli ganska bra snack om ligan på ett helt annat sätt. Faktiskt, jag skulle gilla det faktiskt.
Men om du satt här i Djurgårdens omklädningsrum då och så hade, vad ska vi dra till med, Micke Holmqvist signerat två nya år. Gick du upp på honom och småpratade? Ja, vad fick du?
Ja, då fick han sätta upp pengar på tavlan.
Okej.
Okay. För att nysignat kontrakt, då får man sätta upp pengar
till A-kassan.
Till A-kassan, precis som man skulle vinna eller vad som helst.
Men just det, men vadå, gav han en signal med hur mycket han satsar, hur mycket han har fått och så vidare?
Liksom, ja, då kunde man ju pika också beroende på om man satte för lågt eller inte. Liksom.
Okay.
Så då ville man ju att han skulle studsa upp lite grann.
Vad var ett rimligt belopp där då? Ett snittbelopp?
Nej, jag tror de flesta satte upp en 500-ing tror jag. Det var nog där. Sen beror det på, en junior kanske satte upp att de skulle baka eller vad som helst. Alla har ju inte liksom pengar för att sätta upp, så att man kunde göra olika saker.
Och topplönerna då? Jag skulle uppskatta att en topplön i SHL, nu är det svårt att prata löner eftersom vi har spelare som kommer utomlands som ofta får en sign-on-bonus, det vill säga en bonus som utbetalas innan de kommer in i Sverige. Kanske, det vill säga om de kommer från USA så utbetalas den i USA. Och den är oftast skattefri i alla fall från svenska Skatteverket. Sen ska de ju betala skatt i USA. Men där ska jag låta vara osagt hur duktig man är på att betala skatt där i USA då. Men sen får de ju en vanlig lön i Sverige och sen får de kanske en sign-off. Och det gör ju att de här lönerna, brutto och netto, är väldigt svåra att jämföra. Men jag skulle hävda att toppspelarna i ESL, de riktigt bra, kanske ligger på cirka 300 000. Om vi pratar top-notch. Det vill säga liksom gräddarna av hockeyspelare i Sverige. Är jag rätt ute? Vad säger ni, pojkar?
Ja, vad säger Linus?
Du har ju bättre koll där än vad jag har.
Nu skickar ni bollen fram och tillbaka.
Ja, men jag vet ju vad jag har tjänat liksom. Och så mycket pengar tjänar jag definitivt inte när jag var i Djurgården. Jag tjänar väldigt bra, men definitivt inte så mycket.
Men när man väljer sin hemklubb så får man ju på något sätt liksom nästan gå ner i lön. För att då får man tryggheten på hemmaplan också.
Ja, men jag valde ju att gå ner lite i lön för att kunna vara hemma och signa ett längre kontrakt liksom. Och kunna få ett avslut i den klubben jag ville. Så att det beror ju lite på vad man själv vill. Men jag vet att det är väldigt höga löner. Men någonstans så är ju spelarna värd de lönerna, kan jag tycka. Jag menar, syns i media, de representerar en klubb, det är mycket press. Jag vet att det är säkert många som säger emot mig att de tycker att det är väldigt högt, men samtidigt så kan ju faktiskt klubbarna säga nej till lönerna också.
Det är ju marknadsekonomi, så är det ju.
Det är ju en förhandling också. Jag menar, om jag säger 400 000 så kan du faktiskt säga nej. Vi har inte så mycket pengar, då får man gå.
Eller det är du inte värd.
Nej, liksom. Precis.
Men och vi leker med tanken att man får ut 100 000 i månaden, eller man får en månadslön på 100 000. Vad finns för avgifter då? Ni har ju agenter då. Vad kostar det att ha? Har alla spelare en agent exempelvis?
Alla spelare på hög nivå har nog agent, det skulle jag nog säga. Ja. Mer eller mindre. Så det är mellan 3-5% brukar man pröjsa i agentavgifter.
Vi ska inte gå in i för mycket detaljer, men är det på bruttolönen som klubben betalar ut eller är det på nettolönen?
Det är bruttolönen. Det är bruttolönen. Det som står i kontraktet. Så det är på hela kontraktet, det är bonusar och alltihopa.
Betalar man per månad eller?
Det gör man som man själv vill, men jag brukar betala en gång en stor summa en gång om året.
Vad får man hjälp med då för något då?
Ja, du får ju hjälp. I Sverige så är det väl lite annorlunda, men i Sverige så är det oftast bara kontraktsförhandlingar. Och om det skulle hända någonting, om man behöver hjälp med sådana, om man skulle behöva prata eller man skulle behöva bli bortbytt eller byta klubb eller vad det nu kan vara, några andra grejer, reklamgrejer eller vad som helst, inte så jättevanligt i Sverige. Desto mer vanligt borta i Nordamerika att man får hjälp med sådana grejer. Man ska signa idolkort eller man ska signa med något företag eller vad som helst, sådana grejer.
Hur mycket den generella kollen nu, du verkar ju vara en förnuftig människa, som en vettig människa som har koll på såna här saker, men vad är den generella? Jag träffade till exempel Marcus Davidsson här om veckan i Djurgården, din gamla lagkamrat. Han är 19 år, hade toppbetyg i skolan och jätteintresserad av ekonomi, började aktiespara redan nu, men i den åldern är ju det ett exceptionellt undantag. Generella kollen på ekonomin i ligan, vad skulle du säga att den är?
Det beror också på vilken typ av bakgrund man har haft. Det är jättesvårt att säga. Har man kommit från en familj där man har bra koll på ekonomin, så blir det naturligtvis att man har bra koll själv också. Kommer man från en familj som inte har det, så är det nog lätt att man plockar ut hela sin lön och skattar bort det mesta liksom. Och spenderar det på saker och ting. För att, jag menar, man får inte glömma heller, man kommer ju från, när man är 18, från barnbidrag, och så helt plötsligt får man mellan 20-25 000 i lön liksom, och många bor hemma. Så att det är en fantastisk mycket pengar som man bara får in rakt in i på kontot varje månad, som man tycker att man är odödlig liksom. Så att, som det är, som du säger, kan man redan börja spara redan så tidigt, så är det riktigt bra tänk. Jag vet att spelar facket SIKO, de går ut med uppgifter hur man ska tänka, och man kan få utbildningar och sådana grejer redan från början. Man kan plugga under tiden och lära sig sådana här grejer liksom, att man ska tänka att man har ett liv efter hockeyn också, att det kan ta slut tidigt också. Så att, sen har man ju ett fantastiskt bra jobb med SCB också.
Det som skiljer ditt liv idag, Tellqvist, från när du var hockeyspelare, det är att ni har ju en annan typ av pensionsavsättning på era löner. Idag när jag jobbar på Aftonbladet eller Schibsted, så har jag min bruttolön och så har jag min nettolön, och sen så kan jag välja själv om jag vill pensionsspara, och mitt företag lägger x antal kronor till förmån till mig som jag kan ta ut den dagen jag väljer att gå pension, och då pratar jag om 63, 65 år eller 67 år. Men när ni pensionssparar, så pensionssparar ni tills den dag ni slutspelar hockey, och det kan ju alltså vara när man är 30, 32, 35 eller vad det kan vara, 37 eller 41 om man heter Niklas Lidström. Hur mycket av lönen pensionssparar man?
Det beror på, först de här 6% i UPN som dras direkt från lönen då. Och sen kan man då välja att sätta in pengar i något som kallas för en kapitalförsäkring då. Det vill säga om du skulle tjäna 100 000 i månaden så kan du då välja hur mycket av de här pengarna du vill ta ut. Runt 50 000 så börjar du liksom, då går det över 50% i skatt i stort sett. Så att det beror på hur mycket utgifter man har. Men säg att man plockar ut 40 000 i lön då, så kan du de här 60 kan du då stoppa in i den här kapitalförsäkringen, pensionsförsäkringen, så pröjsar skatt på dem när du börjar plocka ut dem efter karriär.
Och det är därför lite konsumentinformation här, att om ni läser Aftonbladets listor, inkomstlistor som vi är väldigt som vi älskar att trycka ut en gång per år, så mycket tjänar stjärnorna
en gång per år.
Ja, sen är man på jobba på plus kanske en gång i månaden. Men det är ju de siffrorna man ser då, alltså det vill
precis
säga liksom,
det man skattar för.
Det är ju ett mörkertal där för att man ser inte hur mycket ni avsätter i till pensionen, utan precis, det är bara vad ni väljer att plocka ut.
Ja.
Och om jag förstått rätt, om man har gjort det riktigt bra och spelat hockey i SHL eller lite sen 10-15 år, så kan man leva ganska bra på pensionen efter karriären.
Ja, definitivt. Jag menar, tänk dig själv om du skulle spara 60 000 varje månad.
Och så är det inte svårt om man är 22 år och nu kommer fördomarna, jag ska inte ha med fördomar, jag har ju bestämt mig från och med nu, men jag måste ha en fördom till. Om man är 22 år, spelar hockey, kommer som ni säger från barnbidraget och så vips tjänar man 40-50 000. Ja, men jag vill köpa klockan, jag vill köpa bilen, ja, men jag vill åka till Mallis, jag vill bjuda med mig mina två polare till Mallis. Är inte det jättesvårt när du får, när du ser lottovinsten ligger där?
Jo, det är klart det är det. Det är ingen snack om det, att det är väldigt svårt. Men
hjälper man varandra i det här, med det här i omklädningsrummet, det vill säga, ja, jag för rucken dra i handbromsen?
Ja, men man hör ju folk pratar och sådana ibland, så då kanske man säger liksom, spara någonting liksom. Ta på undan 10 000 i alla fall. Det blir jättemycket pengar på ett år liksom. Jag menar, de här 10 000 skattar ju bara bort det i alla fall. Så att det är klart man försöker hjälpa till och så gott man kan, eftersom jag är äldre och har gått igenom det här också. Det här med spännande, man får pengar och vill köpa massa saker och det. Men i slutändan så kommer de här pengarna göra den här personen väldigt gott.
Vad är ditt sämsta köp? Har du ett sånt exempel?
Sämsta och dyraste kan
ja.
Du ta.
Ja, det är hemmabio.
Hemmabioanläggning. Ja, men jag tror det måste ju vara 90% av alla grabbar som svarar.
Ja,
verkligen.
Men känns det ändå att spela NHL, va? Och tjäna
hemmabioanläggning för 3,5 eller nej, vad kostade det?
Nej, det var dyrt. Det var väldigt dyrt.
Ja, det blev väldigt liksom, jag förväntade mig ett svar. Du köpte någon skitfin bil här eller någonting som.
Ja, men bilar är alltid dåliga affärer, så är det ju definitivt. Nej, men hemmabiosystemet med riktig projektor och såna grejer.
Med massa sladdar och,
ja, den är jättefin alltså, det är ingen så här, men jag använder den ju knappt längre på grund av att jag menar, två små barn, de sitter inte gärna still liksom.
Nej, och det är svårt därför också. Jag kanske inte går till samma dyra fälla om jag jämför våra ekonomier här, men jag har också gått till den här fällan och det är sladdar överallt och det är burkigt ljud och det är liksom, jag vet inte, man kan knappt ta på något ljud för att du kan inte prata med någon annan i rummet och så vidare. Va, liksom.
Nej, det är,
men då du känner igen
ja,
det lite där.
Definitivt, ja, det är fantastiskt.
Fula högtalare också liksom.
Ja, fast mina var faktiskt insatta i väggen så det var liksom.
Du har dragit till det.
Ja, okay. Nej, jag har inte gjort någonting. Jag har bara betalat någon annan för att göra det. Jag tummar mig inte i handen så jag gör ju helst ingenting själv. Det var jättemysigt när jag och frugan var själva och kunde sätta oss där nere med chips och popcorn och bara sitta på och kolla på en härlig film liksom. Men det händer inte så ofta längre.
Och lycka till när du ska ta bort de där högtalarna då.
Ja, det blir den som får köpa husets problem.
Jag börjar tänka på den här scenen i Solsidan och sitter med 10 kontroller och
ja, precis.
Ja, verkligen, extra grillar och grejer.
Ja,
jag har köpt en grill till.
Men du, samtidigt i ett hockeyomklädningsrum, det blir ju på alla arbetsplatser, även den här, så pratar man ju vad man tjänar. Det är ju ett ständigt återkommande samtalsämne. Man tycker att en person som tjänar mer, men som gör precis samma jobb eller till och med kanske sämre jobb, och så blir det någon form av avundsjuka här. Men just ett hockeyklänsrum, där är ju så pass jäkla tydligt. Där har du ju dels en jäkla stor klyfta på löner, dels så har du väldigt tydligt på vilka som presterar och inte. Hur mycket avundsjuka blir det?
Bra fråga.
Ja, nej, alltså jag har inte märkt så himla mycket stor avundsjuka på det heller liksom. Det kan vara, återigen, det kan vara lite gliringar så här, men när jag växte upp och de lagen jag har spelat för, så alltid de som har tjänat mer och tagit hand om de som inte har tjänat lika mycket. Till exempel om man går ut och tar en öl eller man går och käkar middag eller vad som helst, så har de som har tjänat mer alltid ställt upp och tar en större del av notan, eller till och med tagit hela notan för den personen, så att den personen inte behöver betala. Jag tror att det är så fortfarande i de flesta lag, i alla fall de lag som sagt jag har spelat i, så har det alltid varit så liksom, att det kommer någon junior upp som har juniorlön, så behöver den personen inte betala lika mycket eller ingenting alls.
Det här har vi ju, det här måste vi fråga Rosa också, som Tellqvist, som faktiskt spelat i NHL. Man har ju många historier här med drakortet på restauranger och hur funkar det egentligen?
Ja, det är klassiska credit card game. Det brukar man lägga en brödkorg efteråt, och sen får alla som vill vara med, antingen så väljer man då om man vill pröjsa sin del av notan, eller så lägger man ner sitt kreditkort i den här lådan då. Sen ber man oftast en servitör eller servitrisen komma och dra korten, och det kortet som är kvar sist får betala hela notan.
Men då kommer om en spelare kommer, han gör sin första eller en av sina första matcher eller kommer upp från AHL och faktiskt inte tjänar så värst bra i jämförelse. Vad händer om dens kort dras?
Nej, den brukar inte behöva vara med i den. Det var det som jag nämnde innan, just att de brukar vara ganska bra på det liksom, att är man ny eller rookie på något sätt och de märker att man inte har samma ekonomi, så brukar man faktiskt inte behöva vara med i credit card game, utan och sen beror det på vilket gäng man är ute och käkar med också. Går jag ut och käkar med någon som tjänar massor med pengar, så kanske inte ens jag behöver vara med och pröjsa, för att de tycker att spara dina pengar du. Och sen går man ut och käkar bara med AHL-killarna, så blir det ju inte samma nota heller. Det blir kanske inte de här fina vinerna, utan det kanske blir en öl eller vad som helst, eller lite mat, så då blir notan mindre. Då brukar alla kunna få vara med.
En black and white och nu
ja, precis.
En stor stark för 50 spänn.
Club sandwich och lite pommes.
Ja. Nej, men följdfrågan då, givna, vad landar en nota på?
Det är allt. Den dyraste jag har fått är väl 3 000-4 000 dollar, tror jag. Den var inte så rolig.
Nej, det förstår jag.
Vad säger frugan då när du kommer hem? Eller håller man tyst då? Liksom? Eller
nu är det ju ute, nu vet hon ju om det. Ja. Tack för en grabbar. Det går ju till en rolig grej också. Visst, det är sjukt mycket pengar. Nästan som man skäms när man sitter här och pratar om hur mycket pengar man kan lägga på en måltid. Men det är tjänar man mycket pengar, så spenderar man mycket pengar också. Så är det.
Du, om vi kommer hem till Sverige igen här, jättekul med anekdoterna från Nordamerika då. Det är lönebetalning en gång i månaden.
Yes, som alla andra, 25, 21 eller vad.
Precis, och det finns ju bonusar då. Förklara lite kortfattat, vad fanns det för bonusar i de kontrakten som du har haft eller dina lagkamraters kontrakt?
När jag var borta i Ryssland så hade man räddningsprocent och goals against average och sådana grejer, och jag tror att borta i Nordamerika så hade man nog vinster också, har jag för mig. Det vill säga, och sen KL så vet jag att de har en vinst för laget. Så att de har...
Så du kunde alltså gå och muta, vad ska man kalla för, statistikpersonalen där, att lägg på lite skott där så att min...
Ja, vissa arenor var ju hopplöst. Vissa arenor fick man ju knappt något skott överhuvudtaget, och vissa var liksom så här, fick man hur mycket skott. Jag vet, Skellefteå är ett typ exempel där de förut i alla fall tryckt på väldigt mycket skott åt hemmalaget. Det har till och med varit i tidningarna, tror jag liksom. Det var ju guld liksom. Det var hur bra som helst. Det gäller bara att man håller nere målen, men... Så är det, men jag vet att i Ryssland då hade man när man spelade i ryskt lag, ska jag säga, inte när man spelade i KL, alla lag har inte så, men det var ofta 1000 dollar per poäng till exempel, så fick du 3 poäng så fick du 1000 dollar per poäng.
Var det sunt eller var det en pengajakt?
Nej, men jag skulle säga att det funkade jävligt bra i KL, för att det gäller att hitta det här inre drivet match 17, liksom, vad drivs man för liksom, och många som jag kände i KL drevs av pengar liksom. Och kunde du då i slutet av matchen kunna liksom offra dig på och stäcka skott och sådana grejer för att få in lite extra pengar, så var det otroligt viktigt.
Och nu kommer mina fördomar igen här. Det är därför man säger ibland, i alla fall delvis, stämmer kanske på några ryssar i NHL. Eftersom NHL-slutspelet ger inte så mycket pengar. De har ju redan fått sina löner för grundserien, ryska killarna där, och även alla andra spelare. Det är därför man kanske säger att i KHL och i Ryssland slutspelsbonuserna är fantastiska. Så är det ju inte NHL. Då kanske man inte har den extra moroten att vinna.
Ja,
är det en fördom eller?
Ja, det låter osäkert. Jag tror inte att det gäller alla ryssar, men, eller transatlant eller vem det nu kan vara. Men jag kommer ihåg just den här beslutsbonusen. Första året jag kom till Ryssland så var det en kille som kom med en Adidas väska på väg till banken och frågade vad det var för någonting. Då sa han att det var playoff bonus. Så han bara, så gick han vidare bara. Så att det var året, jag kom året efter de hade vunnit hela skiten, hela Gagarin Cup.
Men i Sverige, vad finns det för bonusar här? Vi har inte lika mycket, utan det är för guldhjälmen, alltså SM-guld. Och,
ja, vi har ju SIKO som har rabblat upp, eller Hockeyförbundet som har rabblat upp en lista på precis vad antalet matcher var.
Ja, det är för juniorerna.
Ja, precis. Det är juniorerna, precis. Ja.
Det beror ju på, alltså, alla skriver ju sina egna. Jag hade inte så mycket i Djurgården nu. Sist så hade jag, om vi vann SM-guld och sådana grejer, om vi skulle ta oss till slutspel och sådana grejer. Om vi höll oss kvar, tror jag att vissa hade också första året. Så att... ja, jag vet att kommer man från allsvenskan så har man säkert att man går upp i SHL, att man får en stor bonus. Vissa har säkert om de vinner skytteligan eller vad som helst. Så det beror lite på, det är väldigt olika. Men det mesta handlar ju om räddningsprocent. Om man ska ligga över en 92 räddningsprocent så får man en bonus och sån grej.
Bra tugg, skönt att snacka lite vad ska man kalla för vardagsmiljö för dig, Tällan. Jag tror att många som lyssnar kommer inte i närheten av det där livet i alla fall. Vilket liv är roligast då? Det som du har idag eller det som du hade för, ja, när du var hockeyspelare?
Jag tycker båda är roliga faktiskt. Nu känns det som att nu kan jag liksom njuta av det alltid hårt jobb som jag har lagt ner under de här 20 åren. Eller 20 åren, det är ännu mer. Sen jag var 6 år så har jag spelat hockey. Så att det får man inte glömma heller. Det är många som lägger ner och har lagt ner väldigt mycket mer tid än bara. Man tänker bara på de åren man har tjänat pengar också. Det är väldigt mycket mer när man offra sin kropp på och spela gratis och sådana grejer. Så att, nej, men det är väl det som jag känner nu i efterhand. Så att det är skönt att kunna njuta av det hårda jobbet som man har lagt ner. Och jag ser det nu som att nu går jag in i andra halvlek här, för nu vill jag bli bäst i någonting annat.
Du gör det riktigt bra hittills.
Jag har bara en fråga till Tällan om kontrakten och så. Händer det att man skriver in lite udda klausuler och saker? Säg att du vill ha en spelare som vill ha hemhjälp en gång i veckan eller städning. Gå ut och käka på, ta 50% rabatt på Rish varenda gång man är ute och käkar middag. Finns det några sådana fall? Är det förekommande?
Ja, det vet jag exakt. Men jag vet ju att jag hade en klausul just för att jag skulle få eget rum. Det var typ den
på bortamatcherna.
Ja, och när vi såg över, det var typ den enda.
I både Djurgården och Modo, är det?
Ja. Jag var van med det från KL-tiden och NHL-tiden. Att liksom,
är det för att du snarkar? Eller?
Det gör jag också, det gör jag garanterat. Okay. Men det var mer också för att jag ville ha det lugn och ro när jag var inne på hotellet. Liksom. Hotellrummet, kunna liksom fokusera på det jag ville. Ibland så ville jag sova, ibland så ville jag inte sova. Då behövde jag inte liksom, bry mig så mycket om personen bredvid. Vill jag ligga och kolla tv så, och den personen bredvid ville sova, så måste man ju liksom respektera det. Så att det var mer åt det hållet. Så att,
är man inte rädd då att man uppfattas som prinsessan på ärten, att man måste sova ensam?
Det är ganska vanligt att målvakterna har ensamrum faktiskt.
Ur sjukdomssynpunkt? Att
ja, det är också. Eftersom det bara finns två målvakter. Många tror att målvakterna delar rum, och det vore ju ultimat en mardrömmen. Eftersom om en blir sjuk så blir båda sjuka. Liksom. Men vissa väljer att de vill ha rumskamrater och vissa väljer inte det, men det är ganska vanligt i alla fall borta NHL att målvakten har eget rum.
Vet du någon annan som har haft någon konstig, udda klausul?
Nej, inte så som jag kommer på faktiskt, det här med stödhjälp. Det har faktiskt inte, nej, inte, jag får tänka lite grann på det, men inte som jag kommer på just nu.
Det var ju vanligare förr, Linus, där hörde man ju. Du vet, när Västerås och Malmö höll på 80-talet, så kunde det vara att man nästan fick sitt sommarhus ommålat, att det fanns sådana förmåner i kontrakten. Men vi har ju ett yppligt, skickligt skatteverk idag i Sverige som kollar det mesta, så att jag tror inte sånt där riktigt blir godkänt ur som förmån från hockeyklubb att få sommarstugan ommålad.
Precis. Men brukar det finnas några restriktioner då? Finns det saker ni inte får göra?
Ja, vi får inte åka skidor. Egentligen får man inte hålla på med andra sporter som kan göra att man...
Det är så i Sverige också att inte får åka skidor.
Det står det i kontrakten, att man inte får...
Töntigt va, eller?
Ja, fast jag förstår ju samtidigt. Jag menar, skulle jag åka skidor på höstlovet här när det är ledigt och skulle dra upp mitt knä, då måste ju klubben först... Är du med? Då måste de ju pröjsa mitt, och sen måste de in med en ny kille liksom. Och hur lätt är det att hitta en ny bra målvakt, så att, eller vad som helst. Så att jag kan förstå dem också. De skyddar ju sin verksamhet.
Men så det är liksom iväg på somrarna och kicka lite fotboll med polarna.
Det är klart det händer, men kanske om man skulle göra illa sig på låtsas får man väl säga att man gjorde illa sig i gymmet eller någonting. Det tror jag händer rätt ofta liksom, att folk säger att de har gjort sig illa på ett annat sätt när det har hänt någonting annat. Att man kanske har gjort illa sig på när man varit ute på krogen eller vad som helst, att det har hänt någonting. Då säger man nog hellre att man har sprungit i skogen och snubblat liksom. Mm. Så det tror jag förekommer, definitivt.
Intressant. Jättenyttigt att få vara med om den här resan in i det innersta omklädningsrummen i SHL-världen där, och även lite från KHL. Pojkar, vi har en juniorboom i svensk hockey just nu. Vi har Elias Pettersson som leder hela SHLs poängliga. Vi har Rasmus Dahlin som gjorde en smått bizarr fint här mot Örebro som jag aldrig sett någonsin, när han alla trodde han skulle gå insida men gick utsida, och backen var ju nära och alltså höftskulan var ju nära att skickas upp på högsta etaget där i Skandinavium. Och vi har Lukas Elvenäs i Hockeyallsvenskan och Tim Söderlund och Elias Andersson. Vad beror det på att SHL och även Hockeyallsvenskan, att det är många unga pojkar som dominerar?
Ja, kör du Linus.
Ja, framförallt tror jag väl att det har handlat från allra första början. Det såg ju inte ut för 10 år sedan. Det började med att lagen började släppa fram ungdomar, tror jag. Och sen såg man ju att de här killarna, de håller ju på den här nivån. Det blir ju billigare lösningar, så klubbarna tänkte säkert om att ja, men vi kan låta de här 5 killarna få chansen. Dels så håller de ju måttet, dels så kan vi komma ner lite i spelarbudgeten. Och sen så har ju det skapat en konkurrens i sig på juniorsidan. Alla vet kanske nu att det är mycket enklare att komma upp till SHL än vad det var för 10-15 år sedan. Juniorlagen blir bättre och bättre. Det ökar träningsdosen. Ja, det skapar en högre konkurrensnivå helt enkelt.
Jag tror också att man tränar på ett bättre sätt nu än vad man gjorde för ett tag sedan med hockeygymnasium och såna här skolor som finns runt omkring. Man är mer förberedd när man kommer upp. Förut när man var junior, då såg man ut som att man var liksom ett streck liksom. Nu kommer ju killarna upp och är liksom vältränade som
får liksom, i
tidigt liksom. Så att jag tror att det är ett långsiktigt hårt arbete från hockeyförbund och klubbar, och att vi får fram så mycket talangfulla spelare, definitivt. Men nu skördar vi.
Om jag ska säga att ett underbetyg till SHL då, att vi får fram så många eller att juniorerna äger just nu delvis då, det är en sanning med modifikation, men är det inte att det inte fick tillräckligt bra med seniorspelare? Det är därför att juniorspelarna får chansen.
Jag tycker att det är tvärtom. Jag väljer att se det positivt, att just att det här långsiktiga arbetet verkligen börjar liksom, man börjar se liksom att det här, det funkar. Vi kan ta fram de här talangerna på ett helt annat sätt nu för tiden än förr liksom. Man lägger ner pengar på juniorverksamheter på ett helt annat sätt. Man lägger ner pengar på hockeygymnasium. Så klart, till slut så kommer det komma fram bra spelare, så är det ju.
Det blir ju redan nästa år, så blir det ju jäkligt intressant att se hur klubbarna tänker. Vi har ju nu spelare som du nämnde, Elias Pettersson som är bäst i hela SHL redan i 20-årsåldern och leder poängligan. Vi har Rasmus Dahlin, kanske till och med den världens största talang. Vi har ju Djurgårdskedjan med bröderna Davidsson och Jonsson Fjällby, som kanske är en av, skulle jag vilja säga, just nu SHLs hetaste kedjor. Nästa säsong, då tickar det nya TV-avtal in, klubbarna får en jäkla massa pengar. Det är ju kanske inte helt klarlagt exakt vad de här pengarna ska gå till, men vi får ju förutsätta att lagen kommer få en ökad spelarbudget. Nu har de möjlighet att plocka in en kille från KHL som har en jäkligt meriterad kille, ett bra namn, dyr. Hur sätter man det i jämförelse liksom, om du ska vi satsa på honom, eller fan, den här juniorkedjan har ju gjort det riktigt bra, de kan ju nog kanske göra ännu bättre jobb, men samtidigt det är ju kanske den här killen som drar publik också. Ja, det blir jätteintressant att se hur spelartrupperna kommer se ut nästa säsong.
Sen är det ju svårt att satsa på juniorer också, för att ofta så försvinner de också. Klubbarna vill ju bygga långsiktigt liksom. Så att för en klubb egentligen, så skulle jag nog säga att en favoritspelare är nog en spelare som kommer tillbaka från NHL mellan 26 och 30 år någonting, för de vet att den spelaren kommer nog stanna kvar under längre tid.
Lex Johan Davidsson.
Ja, precis. Är du med? Så att det är jättesvårt. En svår balansgång där. Vill man satsa på juniorer och få en billigare budget, eller vill man satsa lite dyrare på spelare som kommer vara i samma klubb under längre tid?
Men tror vi kommer få se mindre juniorer i framtiden?
Det kommer man nog kanske inte få det, men däremot så kanske man inte satsar på bara ren juniorspelare heller. Man kanske har, som du säger, någon kedja här och var som är juniorspelare, men jag tror inte att det kommer bli mer än så på grund av att risken för att tappa spelarna och sen nästa år igen behöva bygga om helt nytt igen. Mm. Det blir ju väldigt svårt, det är ett väldigt stort problem.
Vad säger ni om jag säger att den här juniorboomen har faktiskt varit negativ för svensk hockey i avseende att de här killarna är för perfekt skolade. Det är bra killar som är väldigt bra skolade, duktigt tränade såklart, men de kommer upp lite som robotar. De spelar sin hockey, gör det riktigt bra, men samtidigt så är de här som kommer upp och de här riktiga karaktärerna försvinner. De som törs bjuda på sig själv och vara lite kontroversiell.
Ser man Rasmus Dahlin på isen så är det i alla fall en robot som kan göra precis vad som helst.
Jo, nu är han ett undantag då, så att säga. Det är ju många...
Hockeyvärlden har ju varit så ganska länge. Det finns ju inte väldigt många spelare som sticker ut heller. Jag tänker på NHL, om man tänker där. Det är väl typ P.K. Subban som sticker ut lite grann. Liksom. Sen är det någon annan som du tänker på? Sig? Det är väl typ Kessler som kan skicka ut en rolig tweet ibland eller vad som helst. Det är inte inom hockeyn är det inte jättevanligt att man sticker ut. I Sverige har vi Dick Axelsson... Robin Frygren som är ofta uppe på sociala medier. Det är ju inte så många mer liksom.
Nej.
Så att jag är inte så himla rädd för just den biten. Det är rent generellt så har det alltid varit så inom hockeyn också. Jag tycker att det bara är kul att det kommer upp yngre spelare som man får chansen att titta på. Så man kan liksom tala om för sina barn. Ja, men jag satt och kollade på Rasmus Dahlin eller vad som helst när han kom upp. Liksom. Att man får vara med på hela hans resa. Det är det som jag tycker är ganska häftigt från grunden och...
Och egentligen, jag förstår hur ni menar det där med det du säger, Linus, att ja, men är han duktig Elias Pettersson nu, ja då lämnar han ju för NHL nästa år. Då har Växjö bara, de har skaffat bostad åt han, kanske skaffa jobb till frun, och så har de haft han i Växjö 12 månader och sen är det hej då. Det är ganska otacksamt, men det här gäller ju alla spelare också. Gör man en bra säsong i SHL så får du antingen kontrakt i Schweiz, KHL eller NHL. Så är det så är den bittra verkligheten för sportcheferna. Så att egentligen så är inte det ett juniorproblem. Det man önskar där är att Rasmus Dahlin, och nu fick vi se han några matcher förra säsongen, vi har fått sett han inte med landslaget den här säsongen, det är att han kanske väljer stanna ett år till. Så att han är riktigt trygg och riktigt beredd när han kommer över då. Visserligen tror jag att han är så bra så att NHL kommer inte vilja ha honom utanför Nordamerika, utan de kommer vilja plocka in honom.
Och framförallt direkt. Om han går som draftet också. Så.
Ja, och du såg alla de här, Nico Hischier, de dominerar ju NHL nu också, så det finns ju ingenting att vänta på.
Det man inte får glömma heller är om Växjö gör ett bra jobb här nu med Elias också, att han trivs där också. Så jag menar, om han kommer hem om 10-15 år så kommer han välja Växjö igen. På grund av att han trivs också. Om han står mellan 2-3 klubbar liksom.
Och vi säger nästa Rasmus Dahlin, om han funderar på vilken klubb ska jag välja nu? Ja, men jag väljer Frölunda eller Växjö. För titta vad Rasmus gjorde och titta vad Elias gjorde. Så att de här klubbarna som får fram de här talangerna, som lyckas, som utvecklas, de ligger ju också långt framme till att få nästa stjärna där då. Men har vi gjort någonting i vår hockeyutbildning, tror ni, som gör att vi får fram fler juniorstjärnor än tidigare?
Nej, men jag tror, som jag sa, att det är liksom, det börjar bli proffsigare, både för- och nackdel att det börjar bli proffsigare längre ner i åldrarna med tränare som faktiskt tjänar pengar på att vara tränare för juniorer. Alltså det finns både för- och nackdelar med det, kan jag tycka. Det är klart det kommer komma upp bättre spelare som redan tidig ålder får lära sig hur man ska äta, hur man ska fokusera, hur man ska träna och sådana grejer. Och bli mognare på så vis i en tidigare ålder jämfört med förut när allting var ideellt liksom, när man kommer upp. Liksom. Tränare som skyndar sig hem efter jobbet liksom, och så ritar ihop en träning i bilen i stort sett, eller när man kom till rinken. Det är klart det är skillnad. Det är som sagt det man ser skillnad av nu.
Verkligen.
Du har fått prata mycket tällarna idag.
Ja, det är ont i halsen här.
Jag ser att vattenglaset är helt tomt där. Ja. Men du har ju en till stor punkt. Du fick ju lite hemläxa här igår kväll. Och Sportbladet ska nämligen börja
en ny satsning
här den här vintern på att vilken drömfemma plus målvakt är verkligen den bästa som vi har i svensk hockey genom tiderna. Och du ska liksom få ta lite oskulden på det här projektet. Du ska liksom vara lite först ut på att berätta hur ser din drömfemma ut med kriterierna. 3 forwards, Du behöver inte vara en center och två forwards, utan du får välja tre forwards. Du får sätta upp dem hur du vill. Du får ta två backar, och det kan vara två vänsterbackar, två högerbackar, två leftbackar, det spelar ingen roll. Och sen en målvakt. Och det är de sex spelarna, eller sagt den målvakten, de två backarna, de tre forwardsna, som du tycker har varit bäst.
Ja, jag
och du vill börja med målvakten,
ja,
antar jag.
Ja, det kan vi göra. Jag har inte bara tagit den som är bäst, jag har tagit den målvakt som jag mest fascineras av faktiskt. Jag har tagit Pekka Lindmark faktiskt. Han spelade en era där rysk hockey totalt dominerade världen, och han behövde vara så pass bra, samtidigt som han kanske inte alltid skötte sin kropp på absolut bästa sätt och sådana grejer. Han rökte, kommer jag ihåg, och sådana grejer. Så att,
hade han kunnat leverera idag, tror du? Det vill säga om han var född 1981 istället.
Ja, förhoppningsvis hade han inte haft samma livsstil och samma spelstil, så det vet man ju inte, men han, på något sätt så har jag ändå lyckats, för att han har haft ett inre driv och alltid liksom velat bli bra liksom. Han har spelat VM, har vunnit VM-guld liksom, och sådana grejer. Det var 87, va? Om jag inte minns helt fel, som de
87,
vann.
Och så blev han vald till världens bästa målvakt, ja, i året också.
På den tiden när, som vi pratade här innan om, att de allra bästa spelarna i Europa spelade faktiskt i Europa då också. Och det var inte så många ryska spelare som var, om det var någon överhuvudtaget. Det var väl där VM 89 som Mogilny flydde från ryska landslaget, som de första avhoppen började komma liksom. Så att det var verkligen de bästa spelarna i världen var där i VM, och jag fascineras av Pekka.
Varför tar du inte Henke Lundqvist som en du har ju jobbat med honom.
Det är naturligtvis kanske den bästa meritmässigt som vi har haft, men jag fascineras av Pekka på något sätt. Jag vet inte vad det är. Det
finns en myt runt honom.
Ja. Som kanske inte riktigt finns runt Henke på samma sätt. Men det är någonting med Pekka jag gillar.
Jag tyckte det var ett kul val.
Det är lite annorlunda, så inte blir, nu har jag bara tråkiga val kvar, tänkte säga.
men vilka målvakter tror ni att, för jag håller med om att det är lite spännande där. Jag tror att många av de här positionerna, så tror jag att de flesta kommer säga samma spelare. Men vilka liksom fem målvakter lekte du med? Vilka hade du tombolan innan du valde?
Leif Honken Holmqvist hade jag med.
Oj, du gick så långt,
ja,
tillbaka alltså.
Det gjorde jag. Jag tycker han borde nämnas också. Det är nog inte många som har koll på han liksom och såna grejer. Men det är just det med spel utan mask liksom. Det är liksom för mig, alltså folk kan tycka jag är dum huvud som står där och motar puckar liksom. Men visst, man sköter inte på samma sätt på den tiden, men ändå, en puck är rätt hård ändå.
Det
krävs inte mycket för att det ska liksom börja blöda ansiktet eller vad som helst. Det behöver inte skjutas jättehårt.
Vilka mer hade du i tombolan där?
Vilka hade jag mer? Nej, men jag hade naturligtvis Henke Lundqvist med. Tommy Salo ska ju vara med. Han har ju vunnit mycket också. Vilka hade vi mer?
Tommy Söderström,
Roffe Riddervall hade vi. Sen vet jag inte om man ska gå in på
Pelle Lindberg. Var det
för... Ja, Pelle Lindberg var det första som vann Vessina. Nej, men han är ju första som vann Vessina. Bästa målvakt i NHL. Så att det är klart han var med också. Men han var inte med så länge, kände jag liksom, på samma sätt.
När han var 26 år, alldeles
för
tidigt.
Ja, alldeles för tidigt, definitivt.
Ja, men ni får suga i er av den här leken som det är. Det här tycker jag är oerhört kul, att ta ut liksom drömspelare och sätta ihop och fundera och så vidare. Nu, idag kan man ju googla, det kunde man inte göra förut, utan då kan man ju kolla på meriter och vad de gjorde och så vidare. Backar då? Två backar ska du ta ut.
Ja, de är nog ganska... Det kommer nog de flesta välja. Jag har valt Lidas liksom. Det, jag tycker inte det behöver nämnas. Det är absolut vår bästa back genom tiderna. Var det 7 Norris Trophy och 4 Stanley Cup liksom. Och så länge som han har spelat NHL och på riktigt hög nivå. OS-guld och Gud och hans moster, tänkte jag säga. Så det behöver inte säga så mycket mer om han. Men, och sen har jag valt Börje Salming. Och Börje Salming har jag valt på grund av att han kom till NHL och visade vägen för en svensk generation liksom. En helt svensk befolkning, vad det var och krävdes att spela NHL. Jag tycker det är häftigt faktiskt. Han fick utstå mycket skit där borta och han var som den ledde vägen för alla andra.
Skapet backpar. Vilka bubblare hade du där då?
Vilka bubblare hade jag på backsidan? Alltså man tänker ju på Thomas Jonsson som har vunnit liksom alla de här fyra stora liksom Stanley Cup, OS, VM, SM. Det är häftigt med folk som vinner mycket på något sätt och vis. Det finns ju enormt mycket mera backar som jag menar, du kan ju ta Erik Karlsson nu som definitivt om några år skulle vara given i den här. Oliver Ekman Larsson tänker jag också på, också otroligt skicklig liksom. Så att, det finns många duktiga svenska backar, definitivt.
Hur länge tror du, Linus, att Salming hänger kvar i den här liksom All-Star team? Ja, han har funnits med där jättelänge, fast det är ju jättemånga år sedan som han slutade.
Jo, men
för att han, om man ska vara ärlig, han vann ju aldrig någonting.
Nej, men han är ju på ett sätt en symbol för krigarinställningen och kämpaglöden, och det här som verkligen går hem i folkhemmen, känns det som. Det är såna här spelare som börjar som vi uppskattar och gillar att titta på. Och sen han kommer ju för alltid vara en legendar, men som sagt, min generation kommer inte ihåg hur han var på isen, mer än att vi har läst om honom.
Man har sett bilder säkert från
när han
blev trampad i ansiktet. Och så.
Ja, och han blir ju, och på något sätt så när man ser Börje nu för tiden i intervjuer, då påminner man sig ju just av hans utseende med ärren och allting, om en svunnen tid på vilket sätt han spelade NHL. Men jag tror väl framförallt det är väl Lidström kommer lite ta över lite den här backhjältestatusen i svenskar i NHL i framtiden.
Definitivt.
Så har vi tre forwards också.
Ja, det har tagit Peter Forsberg och Mats Sundin. Inte så kanske jätteroliga sådär, men det är rätt roliga svar, men ganska givna tycker jag båda två. Mats som de ledare som han alltid varit liksom, och spelat i Toronto under så lång tid och kunnat göra det på så bra sätt liksom. Hockey Hall of Fame och tröjan upphängd i Toronto och samma med Peter Forsberg. Jag tycker inte man behöver säga så mycket just om de spelarna, utan den tredje spelaren som jag valt är faktiskt Håkan Loob faktiskt. Som svensk skulle kunna göra 50 mål än, och det är rätt häftigt faktiskt. Det är någonting som man fascineras av, och sen kunna vinna en Stanley Cup i Kanada också, vilket är väldigt svårt just med intresset som finns, och på den tiden också som vi var inne på med, visst målvaktsmässigt så målvakten var väl kanske inte lika bra på den tiden som de är nu, men samtidigt det var backar som slog av armar och crosscheckade, och Håkan är inte så jättestor som person eller så här, utan det är häftigt, och man pratar fortfarande om Håkan Loob borta i Calgary liksom.
Ja, jag såg en intervju som Jaromir Jagr hade gjort till nordamerikansk media i somras. Han öste ju superlativ på Håkan Loob, och valde också Håkan Loob kanske lite oväntat för att vara honom som den spelaren som han tycker har varit världens bästa, och att han tycker att det är lite synd att Håkan Loob var uppväxt på fel tid. Just som du säger, med backa som slog av handleder och mycket hakningar, och han var ju verkligen en lirare som hade passat kanske ännu bättre i dagens hockey. Enligt Jagr då?
Ja, precis. Ja, det har ju andra spelare som Mats Näslund också som spelar i Montreal också, som säkert skulle kunna passa bättre nu liksom, än vad gjorde på den tiden också. Han var ju också väldigt folkkär, och folk pratade om han fortfarande var i Montreal också, just att han var lite mindre spelare liksom, och fortfarande spela i den tidseran.
Jag bodde i Chicago 88-89 och älskade att åka in till gamla Chicago Stadium och kolla på Chicagos matcher, och så kollade vi slutspelet Chicago mot Calgary 89. Då var det senare som Calgary vann. Och då minns jag på läktaren där i Chicago Stadium hur liksom när Loob hade pucken, först hade han Jofa-hjälmar, han stack ut, för det var inte många som hade Jofa-hjälmar i NHL på den tiden. Då hörde man liksom där Loob, hur det gick på läktaren, liksom en suck ungefär. Det visste man vilket hot han var varje gång han fick pucken, med den här låga ställningen och det här. Gärna ett lågt skott vid stolparna också som målvakten hade så svårt att ta. Va? Så att han var ruggigt stor. Sen ska man veta, nu hinner jag inte googla hans statistik, att han var inte där många år alltså. Och hans fru, eller om det var flickvän på den tiden, de åkte hem väldigt tidigt. Under en av mina andra NHL-resor så var jag i Phoenix och umgicks med Cliff Fletcher. Han var general manager för Phoenix på den tiden, och hade förmånen att vara general manager för Håkan Loob i Calgary. Och då berättade han att han la fram ett checkhäfte till Håkan, sa han, här, skriv vad du vill, få skriva vilket blopp du vill, bara du stannar i Calgary. Och Håkan sa, nej, vi har bestämt oss, vi ska åka hem. Det förstår man också hur stor han var där borta och sådär. Och de gjorde allt för att han skulle stanna. Mm. Men han åkte hem nu innan jag inte kollade. Vad kan han vara? 30, 31? Jag höftar lite. Ni får be om ursäkt om jag fel här. Att, han kunde ha spelat väldigt många år till där borta.
Mm. Och det finns ju flera andra spelare som har gjort liknande resor som har gjort det väldigt bra. Som har valt att åka hem också.
Mm.
Beroende på familjesituationen. Och det får man ju säga liksom att det är stort också. Allas dröm är ju faktiskt inte att spela NHL.
Nej,
man
precis.
Kan tänka mig att det är väldigt slitsamt också just att spela. Man
och
är
på
lite
den
mindre,
tiden, det var inte så många svenskar där borta heller. Alltså.
Nej, jag menar, få slashing över händerna och så komma hem och spela hockey bara för man tycker att det är kul här hemma i Sverige. Liksom.
Mm. Bra jobbat. Tack för att ni ville podda med mig idag, Mikael och Linus. Och jag hoppas att ni lyssnare är nöjda med den podd som ni precis just nu har avverkat. Ha en trevlig vecka.